En podcast från Aftonbladet.
Kungen lämnar uppdraget efter 49 års trogen tjänst.
Och Marius Borg-Höjby, han har gått ut med en debattartikel. Han är arg.
Och hur är egentligen stämningen i det danska kungahuset?
Det här är podden Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå Jenny!
God morgon eller god förmiddag, för det är det ju.
Ja, god förmiddag måste vi väl ändå säga att det är, så inte folk tror att vi har lustiga rutiner. För klockan är nämligen strax efter 10 och det är idag tisdag 12 maj. Vi brukar ju säga när vi spelar in så att utifall att det händer något stort eller liknande så vet ni var vi befinner oss i tidsspannet. Mm. Ska vi börja i Norge idag Jenny?
Det gör vi.
För att det händer saker där. Marius Borg-Höjby framträdde i rätten i onsdags, alltså förra onsdagen. Han vill då avtjäna resten av sin häktningsperiod med en fotboja på Skaugum. Det här då kungliga residensområdet och då kunna bo hemma. Enligt uppgifter till VG har Marius nyligen fått ett nytt hyreskontrakt på det hus där han tidigare bodde på Skaugums ägor. Och det ligger ju, är inte det här röda huset som bara ligger ett stenkast från då Mette Marius och Håkons privata bostad?
Jo, det är där han har bott tidigare också. Men tingsrätten sa nej till fotboja. Och domare Hans Nikolaj Förde, han påpekade att det kommer vara omöjligt för den norska kriminalvården att då kontrollera ifall Marius tar kontakt med Frognerkvinnan eller inte. Mm. För det är ju hon som han har haft ett kontaktförbud emot.
Ja, men precis. Och det här väckte uppenbarligen starka känslor hos Marius Borg-Höjby. Han skrev nämligen en debattartikel som publicerades i norska Nettavisen. Och där driver han då tesen att han inte får samma rättssäkerhet som resten av befolkningen. Vad har du för tankar kring den här texten som Marius har skrivit igen? För det förvånade också väldigt många.
Ja, mig också. Och jag bibehöll förvåningen under hela tiden som jag läste den här texten. Men om vi går igenom den så börjar han med att berätta att han var då i rätten för att berätta för rätten hur det är att sitta isolerad i häktet. Och han skriver också då att det var väldigt svårt för honom att göra det, för att i den här rättssalen så var det då fullt med medier som citerade hans varje ord. Och sen pratade han mycket om hur det påverkat då hans psykiska hälsa, och han förklarade varför risken för återfall i brott mot besöksförbudet mot den tidigare flickvännen då inte längre finns.
Och Marius ska ha berättat att han ville fortsätta häktningen då hemma med fotboja för att han ville vara hemma med en närastående som är svårt sjukt. Domaren nämnde tydligen att det då skulle vara Marius mamma, alltså Mette Marius som det handlade om, och just det reagerade Marius också på.
Ja,
vad berodde detta på?
Det är ändå så här att hela världen känner till att Mette Marit lider av lungfibros. Hon är jätteöppen med det. Medierna har skrivit mycket om det. Men då skriver Marius Borg-Höjby så här. Detta eftersom åklagarmyndigheten och domaren idag är rädda för att min exflickvän ska få ett sms eller telefonsamtal från mig. Detta är så absurt och orimligt att det inte finns ord i mitt ordförråd för att uttrycka min frustration.
Men att domaren anser att det finns en risk att han kanske då ska ta kontakt med henne är väl inte så konstigt. Men han har ju, som vi nämnde, han är bruten mot kontaktförbudet tidigare flera gånger när det gäller just då Frognerkvinnan. Han har skrivit sms, han har ringt och så vidare.
Nej, men jag tycker inte heller att det är konstigt. Den här risken har varit stor och de verkar inte se någon förändring där. Men sen kommer dråpslaget, enligt mig då tycker jag. För då skriver Marius så här. Så gott som utan undantag har min exflickvän sökt upp mig först eller önskat kontakt. För mig är det helt otänkbart att bryta mot några villkor som sätts i ett beslut om häktning med fotboja. Så, han lägger hela skulden på sin exflickvän kring det här brutna kontaktförbudet. Men vi vet ju också exakt hur många sms han har skickat till henne. Vi vet exakt hur, för det har ju tingsrätten tagit upp. Det här är inte bara ett litet samtal här och där, utan det har varit en massiv kontakt. Han har ju försökt att nå henne väldigt många gånger. Och det är ju han som är bunden till att följa kontaktförbudet. Så även om hon tar kontakt så är det ju hans ansvar att då inte svara på den kontakten. Mm. För då bryter han emot
det
här.
Det kanske inte är helt rätt strategi det här med att då som vi tolkar det lägga skulden på henne. Men kontentan av det hela är att rätten då säger nej till att låta Marius sitta häktad med fotboll hemma på Skaugum. Och nu har vi också fått reda på, enligt uppgifter till VG, att domen när det gäller Marius Borg Höjby kommer att komma 15 juni.
Ja, och det kommer vi ju att rapportera kring när det händer.
Vi kan ju berätta redan nu att vi kommer att ha ett extra avsnitt då, och även tillsammans med vår otroligt kunniga kollega krimreporten Linda Hjertén. Så vi ska liksom reda ut det och förklara vad som kommer att ske. Vi går hem till Sverige. För i söndags så fick vi veta via hovet att kungen kliver ner från sin roll som hedersordförande i World Scouting Foundation. Det är ju en roll som han har haft i hela 49 år, mellan 1977 och då 2026.
Ja, men det är ju en mycket lång tid, och kungen var faktiskt hedersgrundare av organisationen också. Men jag ska lägga till att han är fortfarande hedersordförande i Svenska Scouterna. Men jag blev faktiskt lite förvånad över att han kliver av den här internationella organisationen.
Mm. Alltså det är ju, vi har ju klurat på det här, kan vi ju förtälja lite förväg. Vi har verkligen kliat våra huvuden när det gäller det här. Det är ju en mycket lång tid att vara engagerad i en organisation, och allting är alltid ett åtagande. Han är ju trots allt 80. Han kanske känner att han inte hinner med alla uppdrag längre, eller att det var dags att lämna vidare, att han var klar. Jag vet inte. Kan vi inte resonera lite och vara tydliga mot våra lyssnare hur våra resonemang har gått?
Jo, jag håller med dig. Visst, han kanske vill lämna över stafettpinnen, men det är ändå så att scouting har ju varit hans stora intresse sedan han var liten pojke. Så det är ju ett engagemang som jag nog trodde att han skulle hålla i många år till.
Ja, för visst var det så att kungen var väl 9-10 när han blev scout? Typ,
ja, sånt. Kan vara tidigare också, men någonting sånt.
Han, han var ju så kallad vargunge till en början, och han fick i scoutnamnet Mowgli. Men okej, han är ju ändå fortfarande hedersordförande i scouterna, den svenska delen, men...
Ja, men hade han släppt det också, då hade jag nog blivit chockad. Trott att nu är någonting galet.
Ja.
Men uppenbarligen har han tagit beslutet att nu lämnar han vidare stafettpinnen. Och på tal om den här internationella scoutorganisationen, för att de samlades faktiskt i Sverige nu.
Mm.
1500 scouter från hela Stockholm var med och umgås och tävlade. Och på olika sätt, och kungen var ju med då. Och det var mycket aktiviteter utomhus. Det finns ett jätteroligt klipp när kungen gör raketen. Du vet raketen?
Ja, jag vet.
Ja. Jag tycker vi lyssnar lite på hur det lät. Och vi har lite förstärkande musik från kungahusets sociala medieavdelning i bakgrunden. Så häng med på det här.
Alltså det är så härligt det här klippet. Och det som jag slogs av när jag såg det här finns ju att titta på kungahusets olika sociala mediekanaler, att kungen ser verkligen lycklig ut när han tävlar och leker där i Hagaparken. Att han liksom kan slappna av och bara vara sig själv med de här barnen och ungdomarna. Och jag har läst en intervju med honom gällande scouterna, och då sa han, jag tyckte det här var rätt fint, han sa så här: scouternas kanske största styrka är att alla får vara med. I scouten hjälper vi alltid varandra och löser alla frågor tillsammans. Det finns ingen avbytarbänk, sa han då. Så att jag undrar bara, sen när man är, det ser så lustfyllt och kul och härligt ut, så varför inte göra mer sånt här? Plocka bort sånt som är lite tråkigt istället.
Ja, vi kanske får en förklaring framöver. Men som sagt, han har ju inte klippt bandet till scouting. Han håller i det svenska. Men i alla fall, det hölls ju också en galamiddag då för World Scouting Foundation i Stadshuset i lördags. Och då fick kungen ta emot den så kallade guldvargen. Och det är ju scoutrörelsens finaste utmärkelse. De som har fått den tidigare, det är kungens farmors far, prins Arthur, hertig av Connaught. Och Strathern, och då drottning Elisabeth. Så att han är i gott kungligt sällskap, får man ju säga.
Verkligen. En era är slut och en annan tar vid. Ny hedersordförande blir då storhertigen av Luxemburg.
Han var ju faktiskt i Stockholm under det här evenemanget. Och ni som lyssnar känner nog till hans namn. Det är ju storhertig Guillaume och storhertiginnan Stefanis bröllop som Mette-Marit nämnde när hon skickade meddelanden till Epstein när hon sa att hon ville bli räddad från tillställningen, deras bröllop, för att hon var så uttråkad. Men Guillaume då, han tar över den här hedersordförandeplatsen från kungen. Och det var lite fint att se. Han hade ju också, alltså Luxemburgs kungahus hade ju också då publicerat en bild på honom och kronprinsessan Victoria.
Mm.
För de hade då ett möte på slottet samtidigt. Och de är ju ungefär i samma generation så att säga.
Mm. Och att de har liksom en god relation och tar detta vidare på något
ja.
Sätt. Ja, intressant. Okej, vi såg henne i den något märkliga hatten som blev ju den här stora snackisen under kungens 80-årsfirande. Jag pratade om prinsessan Sofia och hon är ute and about igen. Efter månader av mammatid med då lilla Ines. Nu har hon varit på fest igen, kändisfest. Äntligen kommer hon ut igen, Jenny.
Ja, det var härligt att se. Hon var nämligen en av gästerna när skådespelaren Rafael Edholm firade sin 60-årsdag. Och då var de på där, ja, men det är ganska trendigt, Rosenhill på Ekerö utanför Stockholm. Och Svensk Damtidning hade ett ganska härligt klipp därifrån, ett videoklipp. De kunde också berätta då att prinsessa Sofia, hon kom ensam dit och andra gäster hade tyckt att hon var glad och gullig. Och så vidare.
Mm. Och Rafael Edholm och Marcus Schenkenberg, de sjöng en låt ur deras film Amen to That. Alltså, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Det är som en... Vi tar så här, Göteborgs filmfestival beskrev den. Tre något bedagade manliga modeller bildar ett band i ett sista försök att återta sin förlorade glans i självironisk och festlig, kaotisk mockdokumentär. Alltså det är ju lite så skämtsamt härligt på något vis.
Ja.
Det är kul.
Ja.
Och på den här videon som du nämnde så visar det sig också när hon sjunger den här låten, och då är ju också Sofia med på den här filmen, att hon kan... Det var, tyckte jag, väldigt överraskande. Hon kan texten utantill. Såg
ja,
du det också?
Jag såg det. Hon stod ju på scen då bredvid de här killarna. Och så var det massa andra människor som stod på scenen också.
Men hur är kopplingen mellan de här?
Ja, men Sofia känner ju Rafael Edholms fru, Freja. Jag tror det är via yogakretsar på något vis.
Mm.
Men Rafael och Freja, de var inbjudna gäster då när Sofia Carl Philip gifte sig 2015. Och de var ju också på plats på slottet när Carl Philip fyllde 40 och hade maskerad. Så att det här är ju ett par som, ja, men som betraktas som nära vänner till Sofia Carl Philip.
Tyckte det var lite kul att hon kom ut igen. Man minns ju det där när man har varit hemma och barnet var som klistrat på en. När man liksom fick komma ut. Nu har ju hon gjort andra lite framträdanden och sådär. Men ja, härligt att se. Okej, vi ska gå tillbaka till Norge, för jag har noterat en annan liten snackis kring det norska kungahuset, Jenny.
Mm.
Samtidigt som vi då inväntar domen mot Marius Borg Høiby och allt runt omkring honom, så började liksom norsk press och pratet om då prins Sverre Magnus att öka. Vi har ju berättat om honom tidigare, han har ju startat ett företag och flyttade till Italien med sin flickvän. Men med allt då som har hänt i det norska kungahuset så börjar allt fler undra, vad gör han i Italien? Borde han inte komma hem och hjälpa till?
Jo, men så är det. Det är klart att frågorna blir mer aktuella i samband med att Mette-Marit är sjuk, att hans syster pluggar i Australien. Också då att Märta Louise, hon genomför ju inte längre officiella uppdrag. Så Håkon blir ju ganska ensam i arbetet så att säga.
Minst sagt, så kungaparet i en aktningsvärd ålder.
Ja, men Sverre Magnus, han startar ju företaget som har hans namn då, Sverre Magnus Productions. Och de arbetar med film och fotoproduktion. Och sen har vi ju som sagt inte hört så mycket mer än så. Det kan ju också vara en strategi efter alla rubriker och kritik mot Märta Louise och hennes företag.
Du menar att man liksom inte skriver inte så mycket om hans, den typen av verksamhet, för att man vill inte ha fler rubriker kring kungligheter som har privata...
Jag tror man tassar fram lite försiktigt nu.
Fattar, ja. Fattar. Okej. Norska Se och Hör har ställt flera frågor till slottet i samband med det här. Om vad det innebär att prinsen har startat då Sverre Magnus Productions, om företaget har någon form av verksamhet. Och om det finns någon utbildning för då Sverre Magnus planerad för honom och i framtiden. Och om anledningen till varför han inte gått med militären. De frågorna har inte besvarats av hovet. Tycker du att de borde göra det? Tycker du att frågorna är rimliga?
Ja, det är väl fullt rimliga frågor. Speciellt nu när situationen ändrats lite grann då. Och Jag tycker att Sverre Magnus har varit relativt osynlig tidigare år. Kanske att han nu tagit lite steg framåt. Man har ju sett honom lite här och där. När det gäller utbildning och frågor kring det, jo, men det är väl också rimligt att ställa, för att en bra utbildning är en bra grund att stå på. Sen ska ju Sverre Magnus få vara med själv och bestämma, och att han eller befinner sig i Italien med sin flickvän, det har han ju all rätt att göra såklart. Han står en bit från tronen idag. Men vi vet vad han är intresserad av och så vidare, men det är ändå så att han är en reserv inom citationstecken. Mm. Nu när norska kungahuset är ganska avsmalnat så kanske det ändå är värt för honom att ha en mer framträdande roll.
Jag tänker det kan ju också bli en knepig situation att vara, det blir som någon slags form av vikarie resten av sitt yrkesliv. Samtidigt, nu är jag inne på det här igen, det finns två sidor av myntet.
Mm.
Samtidigt så är ju samhällskunskap eller statsvetenskap viktiga ämnen om han nu ska genomföra fler officiella uppdrag. Det är ingen lätt situation det där, och den här frågan om militär utbildning hänger ju också i luften. Vad säger du om det?
Men det är ju ett kungligt syskons ok att bära det här, att vara lite på standby ifall någonting skulle hända. Och det är mycket som händer i norska kungahuset nu. Jag tycker att ge Sverre Magnus en bra utbildning, låt honom få vara med och bestämma, men ge honom en gedigen utbildning.
Så du tänker att han har liksom det botten?
Ja, utbildningen av Försvarsmakten, absolut, väl värt. Men jag tror att man nog verkligen funderar på Sverre Magnus roll allt mer. Och det kommer ju mer sådana frågor från medierna också, omvärlden. Nu när man ser att det faller bort personer ifrån det officiella arbetet i Norge. Hur fyller man luckorna?
Vi har precis lämnat kungens 80-årsfirande bakom oss. Det blev en ordentlig uppvaktning. Jag vet inte ens om jag hämtat med än. Det var ju sånghyllning, galamiddag och folkets hyllningar vid Kungliga slottet. Men om bara en månad så är det dags för nästa stora jubileum, och det är ju då kungaparets guldbröllop. För 50 år sedan så sa de ja till varandra i Storkyrkan i Stockholm, och Silvia Sommerlath blev då drottning av Sverige. Det betyder även att det är 50 år sedan som Silvia blev drottning, och det har kungahuset genom Kungliga slottsboden tagit fasta på. Och nu har man tagit fram en speciell guldbröllopskollektion av produkterna, och du har varit och kika på det här, Jenny.
Jo, men jag fick en specialvisning av de här sakerna, och det var ju
såklart du fick.
Ofantligt roligt. Jag ska slå fast, jag är inte någon samlare av kungliga prylar. De första kungliga sakerna typ som jag köpte var under kungens tronjubileum 2023. Då kunde man ju köpa champagne och bubbel nere vid Norrbro i samband med firandet. Och det gjorde jag då efter att jobbdagen var över, och då fick man behålla det här fina glaset. Jag tror det är från Orrefors. Då fick man bubblet i det liksom. Och så har det kungens emblem på. Då passade jag även på att köpa en liten nyckelring och en bricka. För jag tänkte att, ja, why not? Jag är lite mer för att köpa kungliga böcker. Så ungefär där är jag i frågan vad det gäller samlargrejer.
Mm. Jag har inga samlargrejer.
Nej, jag vet att du inte har det.
Och bara för att klargöra, du ställde ju mig frågan när jag fick förmånen att göra den här podden tillsammans med dig. Det är väl ungefär, är det drygt
ett år sedan.
Ja, det är över ett år sedan. Då ställer du mig frågan, vad är min relation till kungafamiljen?
Mm.
Och det är ju så att då sa jag någonting i stil med att jag har respekt för deras arbete.
Mm.
Jag har respekt för olika historiska aspekter av detta. Men jag betraktar dem lite på avstånd.
Mm.
Med ett litet granskande öga.
Ja.
Så att i det, så jag har inget liksom intresse av att kungafamiljen, att deras bilder ska hänga på min vägg.
Nej, att jag ska ha
några tekoppar eller någonting.
Så det
är sådana prylar, nej, det har inte jag.
Men det som slog mig då 2023, det var just det här att många av de här sakerna blir en del av historien.
Mm.
För det berättade, när jag var på Slottsboden och tittade på den här nya kollektionen, så fick jag också berättat för mig att man har letat fram gamla samlarföremål från 1976 och det kungliga bröllopet.
Mm.
Och då är det ändå så här att många av de här prylarna är en del av historien.
Alltså jag kan fatta att det finns människor som samlar på det. För det finns ju människor som samlar på allt möjligt. Barbiedockor och
ja, visst.
Jag vet inte vad för något. Men
de samlar det inte. Men det jag skulle säga är liksom att Det som säljs på, det man märker då, det som säljs i en officiell kollektion är en sak. Sen finns det ju pryttlar som säljs i souvenirbutiker och på
andra sätt. Alltså i Gamla stan typ.
Ja, men typ. Men en sak som jag verkligen hajar till när det gäller då den här kollektionen, det är, nu återskapar man drottning Silvias ikoniska sidenscarf.
Jag fattar varför du hajar till på det, för det är lite kul, för att många minns ju bilderna från presskonferensen på slottet, och det var ju när kungen och drottningen offentliggjorde då sin förlovning, och då bar drottningen en sidensjal i blått och vitt knuten så att ena snibben vilade över ena axeln.
Väldigt, väldigt chikt.
Ja,
och det blev faktiskt en trend bland många kvinnor efteråt. Den här nytillverkade skarfen, den är inspirerad av drottningen, så det är inte liksom en exakt kopia. Jag träffade ju då designern bakom de här produkterna i kollektionen. Han heter Stelios Vasilantonakis och han är då designer, och jag fick en liten pratstund med honom. Och vi ska lyssna på en kort del av det samtalet, men jag ska bara tillägga att i den här kollektionen så den består av många saker, inte bara den här skarfen, utan det är champagneglas, ett litet porslinsfat med kungaparets emblem, chokladpraliner, penna, olika smyckesbelocket i halsband och vykort med mera.
Det är en kollektion för att fira kungaparets 50 år som gifta. En scarf som inspirerar av drottningens scarf som hon hade på sig på förlovningen. Som är väldigt grafisk och den kommer i tre olika varianter. Så den är väldigt, väldigt cool tycker jag.
Och har kungaparet varit här och kikat, eller har de varit delaktiga i processen på något vis?
De har absolut varit delaktiga i processen och de har sett slutresultatet också och var väldigt nöjda.
Ja, det där var ju lite spännande att höra att även kungaparet varit involverade i arbetet. I och för sig är inte jag så överraskad av det, för du har ju berättat att kungen är ju inne när det gäller detaljer, både när det gäller liksom bordsdekorationer och liknande. Jag hörde häromdagen att de där skarfen är helt slutsålda.
Oh,
ja, finns jag inte en enda kvar.
Jag är inte förvånad.
Nej. De var inte jättedyra men inte heller jättebilliga.
Nej, mitt emellan. Jag har beställt
det. Allt är relativt. Du har det.
Jag har gjort det.
Ja, så.
Men det är inte så att jag på gamla dagar har blivit en samlare. Men just den scarfen, det var någonting speciellt med den. Och de är snyggt gjorda i tre olika modeller, så att jag hade ögonen på den ena där.
Och kanske den dagen, det dröjer ju länge, men den dagen när du kanske gör något annat i livet, alltså inte arbeta på Aftonbladet, så kanske du ska, kan du inte ha den på typ avtackningen?
Jo, det får jag ju ha då.
Så elegant och så snyggt att gå ut i. Ja, härligt. Men man skulle ju vilja veta lite när det gäller då kungaparet. Berättade han någonting om de hade några kommentarer? Eller var så här, nej det där tycker vi inte. Vi gör lite, kanske så där, bara ett förslag. Men ja, möjligen.
Nej, men jag frågade om det, för det hade varit så spännande att höra. Men just själva de kungliga kommentarerna höll han på. Vilket jag kan förstå. De måste ju kunna få tala fritt om saker och ting.
Skriver man på något papper på sånt?
Nej, det tror jag inte.
Utan det är bara liksom...
Ja, bara
ligger i
hyfs och vett liksom.
Förstår.
Men det är klart att jag skulle gärna vilja veta om kungaparet provsmakade chokladen. Det tror jag de har gjort, men jag skulle vilja veta vad drottningen hade för kommentarer om de här scarfmodellerna. Och vad kungen tyckte om champagneglasen, såklart.
Men skulle jag vara tvungen att välja ett samlarföremål, ett kungligt, då hade jag nog valt ett champagneglas.
Ja, det är ändå trevligt.
För det är inte jätteofta jag dricker champagne, och gör man det hade det varit kul om det vore något speciellt glas sådär.
Ja, ja, jag fattar.
Nu så ska vi gå över till Danmark. Vi har fått en fråga kring, eller egentligen flera. Jag har liksom bakat ihop det här lite. Och jag funderade faktiskt på, för det har kommit in lite många frågor om Danmarks kungahus på den senaste tiden. Om det har med drottning Mary, som var ju då på 80-årsfirandet. Och många upplevde att hon gjorde en sådan succé. Så jag tänker, kan det vara det att folk liksom fick ögonen på det danska kungahuset lite? Frågan här kommer från Marika. Prins Joakims tre söner är grevar och dottern då, komtess. Mm. Hur blir det i nästa generation? Vilka av hans barn kommer att kunna ge titeln vidare till eventuellt egna barn? Alltså om Joakim får barnbarn.
Mm. Det här var ju i september 2022 som drottning Margrethe meddelade att prins Joakims barn inte längre då får behålla sina prins- och prinsesstitlar. Istället får de då greve- och komtesstitlar. Och de titlarna kom till 2008. Och det var ju efter prins Henrik, för han var ju då greve av Montpezat. Mm. Och då ska den titeln gå vidare till barnen helt enkelt. Så det var ju en fin liksom gest mot prins Henrik.
Och lite genomtänkt.
Ja. De blir av med hans och hennes kungliga höghetstitlar, utan de tilltalas ju då ers excellenter istället. Och när det gäller då den här, många kanske reagerar på att jag säger komtess och inte grevinna. Men en komtess då är en greves ogifta dotter. Mm. För att vara grevinna i Danmark, då ska man då vara gift med en greve. Men det här väckte ju jättestarka känslor hos prins Joakim och hans exfru grevinnan Alexandra. Och även nuvarande frun då, prinsessan Marie. För de ansåg att ta bort de här titlarna, det är att ta bort en del av barnens identitet. De är födda med de här titlarna. Och det här beslutet var alltså inte helt förankrat hos Joakim och hans familj innan drottningen offentliggjorde det. Det var väl det största misstaget där.
Du menar att inte hon hade pratat med honom om det? Eller så?
Nej, de hade tydligen haft diskussioner på något sätt. Men som Joakim eller Marie då i någon intervju sa, att det kom som en chock. Mm. Så på något sätt så har det varit en miss i kommunikationen där. Och det skapade jätteslitningar inom familjen. Och Joakim och flera andra familjemedlemmar, de pratar ju öppet om detta i medierna.
Men jag måste ändå, alltså Jenny,
mm.
ibland måste du hjälpa mig reda ut mina tankar. De upplevde att genom att ta bort titlarna på barnen,
ja.
Så skulle man ta bort en del av deras identitet.
Ja.
Alltså jag vet inte, jag kan bli så här, nej men alltså.
Jag tror.
De är väl en, alltså ja, okej, berätta vad du tror.
Ja, jag tror att. Idag är det väldigt, man håller väldigt hårt på att man har en födslorätt till en titel. De här barnen har vuxit upp med att vara prins, att vara prinsessa. Vem de än möter i samhället så har det varit en del av dem.
Ja, men jag tänker så här, väx upp, livet förändras. Ja. Samhället förändras, ja. Förlåt. Men det är klart, jag är inte inne i den där sfären och förstår kanske det.
Just titlar i den här sfären
är viktiga.
Ja, de är jätteviktiga. Och det blev så tydligt. Tidigare generationer, vi har ju sett det i Sverige när kungens farbröder blir av med titlar, de gifte sig med vanliga kvinnor som inte är adliga eller kungliga. Det var jättesvårt för dem också. Mm. Idag sitter titeln ännu tajtare skulle jag vilja säga, för det är ingen som blir av med den för att de gifte sig med en icke-adlig eller icke-kunglig. Utan man betraktar det på något sätt som att man är född prins eller prinsessa, och då är man det hela livet.
Men det kanske också var så, Margrethe, var det så att hon var tvungen, likt kungen gjorde ju också vissa begränsningar för familjen växer. Man kan liksom inte bara bli fler och fler och
Nej,
fler.
Nej, men skillnaden är här i Sverige så lät ju kungen barnbarnen få behålla prins och prinsesstitlar.
Ja, det har du.
De är inte hans eller hennes kungliga höghet, men det blir som en hederstitel. De tar inte bort det från barnen.
Men kommer, alltså kungens barnbarns barn?
Mm.
Kommer, om vi säger,
de blir ju inte prins och prinsessor.
Förutom Estelles,
ja, självklart.
Barn blir ju.
Ja, självklart.
Är prins Oscars barn det?
Oh, nu sätter jag mig på pottkanten där. Just med den frågan.
Det är kanske är en fråga som.
Nej, men det kommer hans barn bli. För att det här gäller ju bara Carl Philip och Madeleines barn.
Ja, precis. För han
det, är dem, det är där det tar slut på något vis då. Liksom.
Ja, precis.
För kronprinsessfamiljen. De är ju, nej, Oscars barn kommer troligtvis också få prins- och prinsesstitlar. Mm. Så vitt jag vet, ja. Nu i alla fall.
Mm, ja. Exakt.
Vad det kan ju ändras.
Ja, det kan ändras. Ja. Man kan ju bara förhålla sig till nuet.
Ja, det kan man.
Okej, men hur är det med grevetitlar? Hur går de vidare i släkten? Gör de det? Det vill säga då Joakims barnbarn.
Mm. Ja, men nu pratar vi då om Danmark och så. Och där,
ja, man får hänga med svängarna, för ja. Nu var vi både Danmark och Sverige. Ja.
När det gäller då greve och den här komtesstiteln då, så går ju grevtiteln i arv på den manliga sidan i Danmark. Så en son till en greve blir greve. Så Nikolaj och Felix barn kan också, söner kan bli grevar då liksom. Och komtess. Men när det gäller komtesstiteln då, som till exempel Athena har och Isabella. Komtess är man som sagt om man är ogift dotter till en grev i Danmark. Mary och Marie, de är grevinnor för att de är gifta med Fredrik och Joakim som då har grevetitlar.
Mm.
Om barn,
jag försöker hänga med.
Ja, om barnen då, vi säger då Athena och Isabella, om de gifter sig adligt, då ärver de mannens titel. Om de gifter sig icke-adligt, då blir de av med komtesstiteln. Så att det är bara på den manliga sidan i Danmark som de här grevetitlarna går vidare, så att säga. Hänger du med?
Ja, nu tänker jag vara så här jobbig igen.
Ja, vad jobbig.
För vi sa ju för en liten stund sedan att det här med att man tar ju bort en del av deras identitet, alltså Joakims barn då.
Mm.
Men det blir ju samma sak för Joakims dotter.
Ja, hon blir ju av med sin titel två gånger.
Ja, exakt.
Hon har blivit av med sin prinsesstitel. Det är ganska stor risk att hon blir av med sin komtesstitel.
Om hon gifter sig då.
Om hon gifter sig som inte okay. Medgreve. Ja.
All right. Men, men vi känner ju till en... Alltså,
det är krångligt, jag vet.
Alltså, det är krångligt. Ja. För vi har ju också en exfru till Joakim.
Grevinnan Alexandra, ja.
För hon har ju fortfarande då grevinnetiteln.
Ja, det blir som ett undantag där liksom. Hon fick nämligen sin...
Okay.
Ja, men häng med nu. Hon fick ju sin grevinnetitel som en hederstitel efter skilsmässan. Hon fick den 2005. Och det var ju innan drottning Margrethe gav grevetitlar till sina söner, för det gjorde hon 2008. Mm.
Så vi ska tänka oss att det handlar också om tiden här när saker och ting har skett.
Ja, och hur man då behandlar då... Drottningen hade ju rätt att ge då en grevinnetitel.
Mm, jag fattar.
Ja. Men återigen det här med ärva titlar, för det var egentligen det frågan handlade om. Alltså när man kollar på pressmeddelandet från danska kungahuset 2008 så är det ganska tydligt utskrivet där vad som gäller. Och då står det nämligen så här. Titeln ska även bäras av ättlingar födda i lagligt äktenskap i enlighet med de allmänna regler som gäller för detta. Vilket innebär att titeln greve av Montpessat ska bäras av manliga ättlingar. Medan kvinnliga ättlingar ska bära titeln komtess av Montpessat.
Okej.
Okay. Ja.
Det är tur vi har dig.
Jag hoppas det blir lite tydligare, för det är rörigt med såna här regler.
Ja, jag hoppas inte alla mina frågor om man bara står i ena sidan och andra sidan rör till det. Utan det är bra att du håller stringens, Jenny, som vanligt. Mm. Här kommer en annan fråga som också handlade om det danska kungahuset. Komtess Athena konfirmerades nyligen i Washington D.C. Föräldrarna, äldre brodern greven Henrik, han är då 16, halvbröderna greve Nikolaj och greve Felix, 26 och 23 år, var alla närvarande för att fira konfirmationen. Här kommer också mer kring den här frågan om danska kungahuset.
Mm.
Frågan är, hur är stämningen mellan den familjen och brodern kung Fredriks? För det blev ju då en del sura miner när Joakims barn förlorade titlarna. Jag uppfattar frågan mellan de här två familjerna. Och kanske främst då brödernas.
Ja.
Men även då mellan, tänker jag...
Kusinerna.
Kanske. Ja, och Marie och Mary.
Ja, det var en frostig relation länge. För det är klart att en sån här konflikt som också utspelade sig i medierna till stor del, det påverkar hela kungafamiljen. Och jag minns då att prinsessa Marie, hon sa i en intervju att relationen var komplicerad. Alltså mellan henne och Mary och Fredrik och Joakim. Men det har flutit en del vatten under broarna. Det har gått en viss tid. Det verkar som att man ändå håller sams utåt sett i alla fall. Och att man umgås familjevis vid stora händelser. Och danska medier har nog också noterat att Joakim och Marie, de pratar ju numera ogärna med medierna om det här titelbråket. Så man verkar vilja lämna detta bakom sig. Men som sagt, under själva den här konflikten, då talar de väldigt öppet om sin besvikelse, om chocken, om missnöjet. Och jag tror även att äldsta sonen där, Nikolaj, sa någonting liknande i en intervju.
Mm, men vilken roll kommer då Joakim och hans familj ha i kungahuset framöver? Kommer de ha någon roll överhuvudtaget?
Jo, men det här som jag tycker att man märker att det har tinats upp den här relationen ganska så mycket. För att nu ser man ju faktiskt Joakim och Marie... mer frekvent, faktiskt både på kungahusets hemsida och i sociala medier. Och det ändrade sig efter att kung Fredrik tog över tronen 2024. Så att han har ju sett till att Joakim och Marie uppmärksammas mer. Mm. De faktiskt representerar kungahuset på ett annat sätt. Och det är klart att Fredrik behöver nog sin brors hjälp också av och till.
Ja, precis.
Nu har han ju många barn, men det är inte alla barn som har nått vuxen ålder än. Så att det kan vara ett bra stöd att ha sin brorsa till hjälp.
På tal om det vi pratar om, norska kungahuset, de får ju liksom inte... Ja, de får inte ha såna här konflikter som gör att de till slut inte är så många kvar.
Nej.
Nej, okej. Okay. Nu så ska vi strax runda av. Men jag har plockat fram någonting, Jenny.
Mm.
Bara för att det är roligt.
Ja.
Mm. För det styrker också det som du har sagt så många gånger, Jenny. Att kungen är, han kan vara kärv och sträv och så vidare. Men han kan också vara spexig. Och skojfrisk.
Mm, vad är du hittat på dig?
Blir du rädd nu?
Nej.
Jag är väldigt förtjust i programmet Mästarnas mästare på SVT. Jag är ju lite av en sportmänniska.
Ja.
Så. Och i det senaste avsnittet så sitter en grupp då, man kan inte kalla dem någonting annat än superidrottare, de är så himla duktiga. Och de pratar ju om minnen från sina karriärer och så vidare, och så kommer de in på ämnet kungafamiljen. Lite minnen som de då har, för eftersom kungafamiljen i olika sammanhang kommer och hejar på och liksom uppmärksammar olika svenska liksom superidrottare. Då berättar längdskidåkaren Anders Södergren så här, han har alltså hamnat på samma flygplan som kungen vid något tillfälle i samband med någon slags tävling eller stort världsmästerskap, och då berättar han så här.
Sen flög de samma, eller han i alla fall, samma plan hem från OS i Turin 2006 där. Och då ställde han sig upp i mittgången där och tog micken. Och jag var väldigt avslappnad och så sa jag, "This is not your pilot speaking. This is not your co-pilot speaking. This is your king speaking," körde han liksom. Och så drog han ett tal där. Men det var härligt avslappnat och kul liksom. Det var skön stämning i planen.
Ja, men det här är så typiskt kungen på något vis. Men ändå lite förvånande, men jag märker ju det att han i sportsammanhang blir mycket mer avslappnad. Han trivs som fisken i vattnet, och särskilt om det gäller liksom skidåkning. Han brinner ju liksom för skidåkning och liksom störtlopp och hej och det är ju hans gebit.
Det är därför man älskar sport.
Ja, och att han... Det känns som att kungen vågar ta ut svängen lite mer. Det är typ sportsammanhang,
och scouterna.
Scouting och mer så här friluftsliv.
När man, ut i skogen.
När man träffar honom, det blir officiella tillfällen där liksom, när han är på exkursion eller när han är en mycket mer avslappnad kung. Jag tror han trivs i de miljöerna.
Mm. Jag tyckte det var roligt.
Det var roligt, ja. Kul klipp.
Det är kungen som talar. Jag tycker det var skoj.
Ja.
Okej, ska vi ta och säga så för idag?
Ja, skicka gärna också lyssnarfrågor. Vi gör vårt bästa för att besvara dem till kungligt@aftonbladet.se. Vi kommer göra en rad frågeprogram framöver.
Ja, jag tänkte det. Men ta din Insta också.
Kungligt med Jenny heter jag på Instagram. Ja. Ni kan skicka där också.
Ja, det är toppen.
Ja.
All right. Tack snälla för idag.
Ha det gott. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.